Gud finns här för oss och vi finns här för varandra. Tillsammanshelg, tema gemenskap. Olika aktiviteter igår, festmåltid, en mumsig sådan, andakt, tonåringarnas hysteriskt roliga underhållningskväll och många personliga möten sådär på tumman hand. Och idag fortsätter gemenskapen med gudstjänst och så småningom fika där vi har möjlighet att mingla och möta varandra, bry oss om varandra. Igår kväll när jag kom hem så kände jag mig så starkt berörd. Så berörd att få vara en del av gemenskap med alla åldrar. Att vara tillsammans så stort och så viktigt. Att få vara olika. Och ändå känner jag att jag själv kommer bäst till min rätt tillsammans med andra. Olika sidor i mig växer och blommar i gemenskap med olika personlighetstyper och olika åldrar. I församlingen ges vi till varandra som gåvor. Och vårt motto är ju att vi vill vara en kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus kan förvandla mig, dig och världen. Tillsammans får vi med våra olikheter och erfarenheter vara kyrka i Lerum. Som vi inledde andakten med igår. Gud är kärlek. Jesus visar oss denna kärlek. När vi bryr oss om varandra, ser varandra, accepterar varandra, jag visar kärlek. Då visar vi vem Gud är. Då är vi kyrka i Lerum. Och visst är det häftigt. Så stort att få vara med och vara kyrka i Lerum. Det finns ju ganska många gemenskaper som vi tillhör i vardagslivet och globalt. Det är underbart med gemenskap, men det kan också vara väldigt svårt att samsas. Konflikter, splittring, oenighet är något som lurar runt hörnet i alla relationer. I familjen, på arbetsplatser, i församlingar, i samfund, i samhället och i världen. Och som ett trots mot allt detta som hotar, utmanar Jesus till enhet. Inte åsiktsgemenskap, men gemenskap där vi kan tycka olika men ändå vara enade. Och det är ju inte så lätt. I dagens evangelietext som vi har fått lyssna till så ber Jesus för sina lärjungar och för oss. Och han ber, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina helige fader. Bevara dem i ditt namn, de som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Den här bönen ber Jesus kvällen innan han korsfästs. Han håller ett avskedstal och avslutar med en bön för alla som har tagit emot hans ord. Det finns ju så väldigt mycket att be om och för. Och man kan ju undra varför Jesus valde att be just om enhet denna hans sista kväll i livet. När vi hamnar i skarpt läge, när livet skakas om, utkristalliseras ofta vad som är viktigast. Kanske var det så att Jesus väldigt tydligt hade känt av konflikter och splittring i gruppen. Och att han nu, innan han släpper taget om livet, överlåter sin oro till fadern och liksom ber om enhet nu när han själv inte kan vara med längre och styra upp det. Uppdraget för de kristna är ju, var då och är nu, att sprida glädjebudet om nåd och kärlek och inte att utstråla split och sundring. Gud behöver hjälp att vi berättar vem Gud är. Därför får vi fortsätta be om enhet och vila i att Jesus ber också för oss individer, församling, för kyrkan i världen. Jesus ber om enhet. Och längre fram i bönen så förstår vi skälet till att han vill att vi lever enade. Jo, det är för att världen ska tro. Ekumenik, all gemenskap trots olikheter, är evangelisation. Berättelser om vem Gud är. En Gud som inkluderar och som står ut med olikheter eller till och med gillar olikheter. I torsdags hade vi här i kyrkan en föreläsning med temat Mellanöstern, har freden en chans? Det var freds- och konfliktforskare Kjell-Åke Nordqvist som gav oss en bild av kriget i Mellanöstern och vägen att gå för att skapa fred. Ett otroligt komplext pussel målades upp för oss av konflikter och maktstrukturer. Men också att det finns en tydlig strategi och handlingsplan som kan lösa globala konflikter och krig. Jag blev så berörd och på ett sätt mitt i eländet så glad när han berättade om samtalets betydelse. Att sätta sig ner med en kopp kaffe, försöka prata, förstå varandra, hitta gemensamma lösningar. Och så glad jag blev när jag förstod att han som är mitt i det här som någon slags fredsmäklare och konfliktlösare, han har ett hopp om att det går att få fred. Men som han sa, om båda parter vill, då finns det en tydlig organisation hur man kan göra om båda parter vill. Och just det tänker jag berör inte bara krig utan alla relationer och gemenskaper. Om båda parter vill är mycket fred och försoning i olika relationer möjlig. Jesus ber om enhet det sista han gör. Troligtvis för att det var det allra viktigaste att bevara gemenskapen. För utan den är det få av oss som kan tro. Jesus ber om enhet. Och bara det tänker jag är något att han ber. Det är något för oss att ta rygg på. Vi kan tycka att mycket både i den nära lilla världen, i våra relationer och i den stora världen är omöjliga. Men att be, det kan vi ta rygg på Jesus och göra precis som honom. Att avlasta vårt inre och vända oss till vår fader och berätta hur vi har det. Det finns alltid en risk för polarisering. Ett exempel på det som har berört Ekumeniakyrkan det sista vill jag nu ge som ett exempel. Vi hade nyss kyrkokonferens i Ekumeniakyrkan. Det fanns många stora frågor att förhandla. En av dem var att välja ny kyrkoledare och biträdande kyrkoledare. Det var ett val som föregick som mycket känslor, olika åsikter om de båda kandidaterna som styrelsen föreslog och många olika tankar kring tillvägagångssätt i processen. Under kyrkokonferensen så fick allas olika tankar plats i förhandlingsrummet. Alla fick uttrycka vad man tänkte och tyckte om det ena och det andra. När det demokratiska beslutet var taget så valdes de två kandidater som kyrkostyrelsen lagt fram. Och som en del av processen så berättade ju givetvis styrelsen om varför man tänkte att just de här två skulle väljas. Och det de hade som främsta argument var, förutom deras kompetenser och så, det var just att de tillsammans speglar den åsiktsbredd och den teologiska vidd som församlingar inom Ekumeniakyrkan har. Man kan ju tycka vad man vill om var gränserna bör gå för att man ska kunna vara med i Ekumeniakyrkan. Men så är ju hela projektet Ekumeniakyrkan. Vår kyrka är ett försök att leva enade trots olika teologier och praxis. Vi är ju tre samfund som gick samman och blev först Gemensam framtid och sen Ekumeniakyrkan. Vi har fått öva i många år att leva trots våra olikheter. Öva på att stå ut med olikheter och kanske till och med gilla en och annan olikhet. Och det var också tydligt i veckan när vår nuvarande, eller även dåvarande, kyrkoledare avtackades. Den här ekumeniska bredden. Att ekumeniakyrkan har varit en föregångare i de ekumeniska samtalen i Sverige och till och med i världen. Att det nästan är som ett omöjligt projekt som ekumeniakyrkan har gått in i. Som många har velat lära sig av just för att Jesu förbön om att vi alla ska bli ett ska vara möjlig. Så är ekumeniakyrkan ett exempel som andra vill lära sig av. Men i alla fall på den här avtackningen där vår kyrkoledare Lasse skulle avtackas och även biträdande Joakim, så var det många representanter från den stora kyrkligheten i Sverige. Det var katolska kyrkans företrädare, det var pingströrelsens företrädare och många andra. Och vi är också en viktig del i Sveriges kristna råd. Där vår före detta biträdande kyrkoledare Sofia är ledare för Sveriges kristna råd. Fostrad i ekumeniakyrkan och van vid att omfamna bredden. Vårt samfund, står det i vår teologiska grund, är ett provisorium i väntan på den enhet som Jesus ber om strax före sin död. Jag ber att de ska bli ett, säger Jesus. I media och politik så matas vi med polarisering, vi och dem. Och jag förvånade så förra veckan av journalistiken, eller strategin i rubriksättningen i den kristna tidningen Dagen. De hade gjort en jättefin intervju med vår nya kyrkoledare Karin. Med värme om hennes passioner och kallelser, hennes kristna liv och ledarskap. Och artikeln publicerades dagen efter Karin valdes. Och fick en rubrik som alla förstår skulle leda till polarisering. Innehållet om henne förminskades genom en rubriksättning som handlade om att hon valde att bli medlem i ett politiskt parti. Där hon i artikeln förklarade varför. Och de flesta som inte prenumererar på tidningen såg bara rubriken i sociala medier. Och så blev det ett värsta drev om hennes politiska ställningstagande. Istället för att läsa vad som faktiskt stod i artikeln. Och visst är det en intressant diskussion om kristna ledare ska ta ställning inom någon medlemskap i ett politiskt parti. Men den kan vi inte ägna oss åt i den här predikan. Men det som poängen är att det som splittrar oss matar oss från alla möjliga olika håll. Det som splittrar oss är lätt att reagera på. Vi allierar oss med de som tycker som vi. Och ibland, kanske ofta, är det lösryckta rykten och korta rubriker som polariserar. Att vi tar ställning hit och dit. Och att polariseringen i så värd världen som i Sverige, som i kyrkligheten kanske, ökar. Det betyder ju att våra tankar kring världen befinner sig allt längre ifrån varandra. Men också att vår bild av hur det här avståndet ser ut ändras. Och det betyder ju att våra förhoppningar om att ändå finns en bro av förståelse förändras. Och ju längre vi glider isär varandra från varandra, desto svårare har vi liksom att föreställa oss den här bron. Och det var den här bron som jag skymtade i det här föredraget med när freds- och konfliktlösaren som jag lyssnade på i torsdags. Jag anade en bro. Om vi bara vill, så går det. Genom hela Bibeln så finns ett starkt stråk av kamp för enhet, fred och frid. Att säga ja till Jesus är också att säga ja till att vara en fredsmäklare. Det ingår i ett uppdrag som lärjunge. Vi är försoningens ambassadörer. Och det betyder ju inte att vi ska gömma undan olikheter, men att vi ska söka efter det som binder oss samman. Det finns alltid något som förenar oss. Om inte annat är vi människor. Till slut, Jesus ber om enhet. Helige Fader, bevara dem i ditt namn så att de blir ett liksom vi är ett. Denna enhet börjar i kyrkan. Det är där vi kan få syn på den och öva oss i enhet och gemenskap. Att vara inkluderande och stå ut med, eller kanske till och med öva på att gilla olikheter. Och Paulus skriver i texten Lena läste, sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. Hur då? Jo, fortsatte texten, genom att ha fördrag med varandra, och då går det åt kärlek och tålamod. Det är en enhet vi behöver arbeta för, sträva efter, men vi behöver inte uppfinna den. Den djupaste sanningen är ju att vi människor är en enda kropp och att det finns en enda ande och att vi har en kallelse till ett och samma hopp. Så är det. Eller kort sammanfattat av Augustinus. Enhet i det väsentliga, frihet i det perifera, kärlek i allt. Enhet i det väsentliga, frihet i det perifera, kärlek i allt. Så låt oss aldrig sluta att be och verka för frid och fred i gemenskaper nära och långt borta. Amen.